Podplay.
Du lyssnar på Jakten på mördaren, sommarspecial. I skuggan av den tätvuxna sydamerikanska djungeln rörde sig amerikanska soldater med försiktiga steg. Med varje meter de avancerade blev marken allt mer täckt av stilla, livlösa kroppar. Barn hårt klamrande till sina föräldrar, gamla och unga. Alla låg de där i en tyst, makaber tavla av förlorade liv. Antalet avlidna var överväldigande. Det var nästan omöjligt att greppa omfattningen av tragedin. Men vad hade egentligen lett fram till denna ofattbara händelse? Låt oss djupdyka in i den mörka, komplexa historien om Folkets tempel. En sekt som i media har kommit att kallas självmordssekten. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. När Leslie Wagner Wilson vid 13 års ålder för första gången skred genom dörrarna till kyrkan i Redwood Valley möttes hon av en syn som var ovanlig för den tiden. Svarta och vita människor satt sida vid sida, integrerade och förenade. Kyrkans insida var präglad av en enkel men välkomnande atmosfär. Bänkraderna sträckte sig framåt mot altaret och ljuset som filtrerades genom de färgade glasfönstren kastade milda, dansande skuggor över församlingen. Men det var inte kyrkans skönhet som fångade Leslies blick. Det var människorna. För en ung tjej som Leslie, som levde under en tid av rasåtskillnad och oroligheter i USA, var det här en plats där hudfärg inte spelade någon roll. Här var alla lika mycket värda, älskade och accepterade. Leslie och hennes familj anslöt sig till kyrkan, till rörelsen Folkets tempel. I skenet av scenens belysning står Jim Jones, den framstående och karismatiska ledaren av Folkets tempel. Hans svarta kostym är kompletterad med en struken vit skjorta. Hans mörka hår är noga kammat. När han höjer sin röst fylls rummet av en stark närvaro. Han möts av hundratals blickar som är fästa på honom. Gud är kärlek. Kärlek är ett helande botemedel. Vi ska nu till områden där människan verkar ha det svårt, säger han. Jim såg dagens ljus år 1931 i Indiana. Familjen brottades med ekonomiska svårigheter. Jim var ett udda barn med unika intressen. Däribland en djup fascination för andlighet och döden. Trots sina annorlunda intressen var han charmig och kunde lätt knyta an till andra. En egenskap som skulle visa sig vara avgörande för hans framtid. Som tonåring utforskade Jim olika trossamfund. Vid den här tidpunkten blev han även attraherad av kommunistiska ideal. Drömmen om ett samhälle där alla var jämlika, oavsett hudfärg eller social bakgrund. Efter att ha ägnat år åt att utforska och studera diverse religiösa och politiska trosuppfattningar valde Jim att grunda sin egen religiösa organisation. I början av 1950-talet flyttade Jim till Indianapolis där han grundade en liten kyrka. Han blev snabbt känd för sin karismatiska predikan och sin förmåga att få människor att känna sig sedda och uppskattade. Under den här perioden accepterade många kyrkor samhällets normer, där vita och svarta höll separerade. Jim däremot valde att gå emot strömmen och välkomnade integration. På 1950-talet kombinerade han marxistiska idéer med kristna läror i sina predikningar. Han betonade vikten av social rättvisa och kämpade för svarta amerikaners rättigheter. Under 1960-talet växte rörelsen snabbt. Jim flyttade till Kalifornien och grundade en ny kyrka i Ukiah i norra Kalifornien. Han trodde att detta område skulle vara säkert från en potentiell kärnvapenkonflikt, något han hävdade att han sett i en vision. Folkets tempel blev en populär plats för de utstötta och de sökande. Samtidigt engagerade sig Folkets tempel aktivt i sociala initiativ för att stödja de mindre bemedlade och utsatta. Denna insats stärkte kyrkans anseende och attraherade fler anhängare. Med kyrkans växande popularitet etablerades även nya församlingar i större städer som San Francisco och Los Angeles. Men allt eftersom tiden gick började sprickorna visa sig. Jim Jones blev allt mer paranoid. Hans tal blev mörkare. Varningar om förräderi och undergång blev vanliga. Han såg sig själv som en allsmäktig gud. Han var räddningen bortom det onda. Medlemmarna av Folkets tempel, som en gång sjöng och dansade på gatorna i San Francisco, blev isolerade och allt mer övervakade. Jim Jones hade alltså en apokalyptisk syn, och det var en av de taktiker han använde för att kontrollera och påverka sina följare. Han predikade ofta om kommande katastrofer. Kärnvapenkrig var en av Jims ständigt återkommande profetior som handlade om ett oundvikligt kärnvapenkrig. Han påstod att han hade visioner av ett globalt kärnvapenkrig som skulle utplåna stora delar av mänskligheten. Han förutspådde också att hans medlemmar skulle förföljas av den amerikanska regeringen, särskilt av underrättelsetjänsten. Han talade om en konspiration mot Folkets tempel och dess medlemmar, och han var den enda frälsaren. Och genom att skapa en känsla av ständigt hot och en osäker framtid kunde han motivera sina medlemmar att följa honom blint, göra ekonomiska uppoffringar och till och med flytta till avlägsna platser. Folkets tempels metoder, eller Jims metoder, blev allt mer radikala. Medlemmarna uppmanades att överföra sina tillgångar till organisationen, och absolut lojalitet krävdes. Den som inte följde order eller ifrågasatte ledarskapet kunde utsättas för bestraffningar såsom offentlig förnedring, fysisk misshandel, isolering eller tungt arbete. Jag vill nu varna för att den följande delen av denna berättelse berör ämnen kring självmord och innehåller mycket starka beskrivningar. I Folkets tempel i mitten av 1970-talet började en känsla av oro att spridas. Jim talade allt oftare om en global konspiration som hotade både honom personligen och gemenskapen i dess helhet. Hans tal om underrättelsetjänstens inblandning, avlyssning och hot från högerextrema grupper blev allt mer frekvent. Jim, alltid på jakt efter säkerhet och en plats där hans vision om en perfekt gemenskap kunde realiseras, vände blickarna utanför USAs gränser. Han tittade först på Brasilien och bosatte sig där en kort stund. Men det var Guyana, ett land i Sydamerika, som lockade honom mest. Landet, med sin sparsamma befolkning och massor av oexploaterad mark, såg Jim som en perfekt plats att skapa sitt paradis på jorden. Ett utopiskt samhälle som han kallade Jonestown. Jim och hans närmaste förtrogna påbörjade processen att köpa land i Guyana. De skickade först ut en mindre grupp medlemmar för att förbereda marken, bygga bostäder och skapa de första strukturerna av det som skulle bli Jonestown. För att övertyga sina följeslagare om flyttens nödvändighet använde Jim en kombination av rädsla och lockelse. Han målade upp en bild av USA som stod på randen till ett apokalyptiskt uppror där kyrkans mestadels svarta medlemmar skulle bli de främsta offren. Samtidigt talade han om Jonestown som ett paradis. En plats där gemenskapens medlemmar skulle leva fritt från förtryck, rasism och fattigdom. Medlemmarna, redan vana vid att följa Jims order utan att ifrågasätta, började förbereda sig för flytten. För många av dem var det en chans att starta om. En möjlighet att bygga ett nytt liv i ett samhälle grundat på jämlikhet och kärlek. När medlemmarna anlände till Jonestown möttes de av en helt annan verklighet än de trott. Istället för det utopiska samhället de hade blivit lovade fann de sig själva i en strängt reglerad by. Högtalarna spelade upp Jims predikningar dygnet runt och medlemmarnas frihet blev allt mer begränsad. Men det var för sent att ångra sig. Jim hade effektivt isolerat sina medlemmar från omvärlden. Och de få som försökte fly eller tala ut blev snabbt straffade. Det många inom Folkets tempel inte visste var att Jim Jones var fast i ett djupt drogmissbruk. Jim hade börjat nyttja droger redan under tidigt 70-tal. Bland de droger han använde fanns Quaalude, ett lugnande medel, Valium, ett ångestdämpande medel, samt morfin. Hans vana att kombinera piller med alkohol, ofta starkare drycker som whisky eller vodka, förvärrade hans tillstånd, vilket ledde till ökad paranoia. Jim blev allt mer paranoid, och den redan strama atmosfären i Jonestown blev ännu mer kvävande. Och som historien visar, skulle denna kombination av paranoia, isolering och absolut makt till slut leda till en av de mest tragiska händelserna i modern historia.
Den här veckan sponsras podden av My Safety. Solen skiner, grillen är igång och man vill ju bara njuta av allt roligt som sommaren har att erbjuda. Men det är tyvärr också under den här tiden som fula fiskar passar på att ställa till det. Man kanske är på en festival, solar på stranden eller bara sitter på en mysig uteservering. Och plötsligt är mobilen borta eller plånboken stulen. Eller ännu värre, att någon kapar ens kortuppgifter mitt under sommaräventyret. Och det är ju precis då man vill ha ett S i ärmen för att rädda semestern. Det är där My Safety kommer in i bilden med sina stöld- och bedrägeriförsäkringar. Deras stöldförsäkring kostar 89 kronor i månaden. Den kan ersätta det som blir stulet oavsett om det sker i hemmet, i förrådet eller om du blir rånad på stan. Den fortsätter till och med att gälla när du är på resa och kan täcka både lånade och hyrda grejer. Sen har My Safety även en bedrägeriförsäkring för 199 kronor i månaden. Den är som en perfekt sommarpresent till hela familjen eftersom den omfattar både dig, dina föräldrar och barn upp till 18 år. Den kan gälla vid flertalet vanliga ID-kapningar, kort, mail och kontobedrägerier. Det är supersmidigt att teckna de här försäkringarna. Så innan ni beger er ut i Sverige eller världen så surfa in på mysafety.se och teckna en försäkring som kan täcka sånt som dina andra försäkringar sällan täcker. Tack My Safety.
Ni kanske minns Leslie Wagner Wilson. Hon som var 13 år första gången hon blev en del av sekten tillsammans med sin familj. Mycket hade förändrats sedan den där dagen då hon klev in i kyrkan och förbluffades över att vita och svarta behandlades likadant. Leslie var numera vuxen och hade både en make och en son. Hon har i nästan hela sitt liv varit en del av sekten. Och det är hon också den här dagen då hon mottar ett oväntat samtal. Samtalet kommer från Jonestown. Leslies son och make hade valt att flytta dit tillsammans med Folkets tempel. Men Leslie hade inte känt sig redo. Hon lyfter på telefonluren och rösten på andra sidan berättar hotfullt för henne att hon måste bege sig till Jonestown om hon vill träffa sitt barn igen. Leslie drivs av rädslan och fattar ett snabbt beslut. Hon har inte mycket till val. Hon packar väskorna och beger sig. När Leslie anländer till Jonestown dröjer inte länge innan hon förstår att allt har förändrats. Johnson var inte det paradiset hon trodde. Hennes förhoppningar slog snabbt ner när hon insåg att hon var instängd med djungeln som fängelsemurar, vakter patrullerandes på området. De kallades för Röda brigaden. Här skulle hon spendera 16 långa månader. Under sin tid i Jonestown blev Leslie vittne till fasansfulla scener. Gruppövningar där medlemmarna tvingades öva på att begå självmord. En dag samlade Jimmy ihop sina medlemmar. Han berättade att de alla skulle dricka ett glas med gift. Inom 45 minuter skulle alla vara döda. Medlemmarna drack och i efterhand fick de veta att allt varit en bluff. Jim hade velat testa deras lojalitet. Människor arbetade dag in och dag ut i djungelns enorma värme. Människor nekades sjukvård och mediciner. Leslie visste att hon inte kunde lita på någon. Inte ens på sin egen make. Efter att ha hört bekymmersamma rapporter om förhållandena och potentiellt missbruk inom sekten blev anhöriga till medlemmarna i Folkets tempel i USA allt mer oroliga för sina släktingars välbefinnande. Mot bakgrund av detta bestämmer sig kongressledamoten Leo Ryan att organisera en resa till Jonestown. Leo organiserade en delegation som inkluderade journalister och fotografer för att besöka Jonestown, bedöma situationen på plats och assistera eventuella medlemmar som ville återvända till USA. Den 2 november år 1978 skickade Leo Ryan ett brev till Jim Jones. I brevet meddelade han att han tillsammans med ett team hade för avsikt att besöka Jonestown. Han framhöll att bekymrade familjemedlemmar i USA uttryckt oro över sina nära och kära säkerhet och välbefinnande. 17 november år 1978. Molnen hängde lågt över Guyanas djungel när Leo Ryan kliver ut ur planet på den lilla gräsbevuxna landningsbanan. Med honom fanns journalister och fotografer, alla med ett gemensamt mål: att avslöja sanningen bakom ryktena om Jonestown. De mottogs väl av medlemmarna i Jonestown. Banderoller, Leo och hans team välkomnades. Jim hade noggrant förberett sina anhängare på besöket, med varningen om att fienden skulle försöka splittra deras utopiska samhälle. Leo och hans team tilläts komma in i själva hjärtat av Jonestown, ett jordbrukssamhälle. Förskolor där barn med olika färg på hyn lekte. Vid första anblick verkade allt vara som det skulle, men efterhand började sanningen sippra ut. Under kvällen samma dag tog några invånare i Jonestown tillfället i akt att smygande närma sig medlemmarna i delegationen med meddelanden och lappar. En av dessa personer var Vernon Gosney. Budskapet var tydligt. Han ville lämna Jonestown, men var rädd. Leo och hans team förstod nu att något var riktigt, riktigt fel. Dagen därpå, när teamet återvände till Jonestown, blev situationen allt mer spänd. Flera medlemmar av Folkets tempel begärde öppet att få åka med Leo tillbaka till USA. En medlem ur Folkets tempel försökte plötsligt knivhugga Leo. Leo undkom knivhugg och teamet lämnade nu Jonestown tillsammans med ett gäng avhoppare. De alla samlades vid landningsbanan i väntan på nästa avgång. Plötsligt, i ett utbrott av våld, öppnade några av Jims lojala anhängare eld mot gruppen. En av fotograferna, Bob Brown, fångar händelsen på bild precis innan sin död. Leo Ryan skjuts till döds med ett 20-tal skott. Ytterligare 3 personer i gruppen avlider. Leos assistent skadades svårt men klarade sig genom att spela död. Några av de överlevande flyr in i skogen och gömmer sig i väntan på räddning. Efter attacken kände Jim Jones att hans samhälle var i fara och att de när som helst skulle bli angripna. Detta, tillsammans med hans redan paranoida tankegång, ledde till beslutet om ett revolutionärt självmord. Folket i Jonestown samlades kring en paviljong. Ljudupptagningar från den dagen fångar Jim, som försöker övertyga sina följare om att det är den enda vägen ut. I en ljudfil som FBI senare kommit över kan man höra Jim Jones sista ord då han talar inför sina medlemmar. Han säger bland annat:
om vi inte kan leva i fred så ska vi dö i fred. Låt oss inte falla i fiendens händer. Skynda på, barn.
I den slitna metalltunnan, vars yta ärrats av tidens tand, blandades en mörklila Flavor Aid, en enkel sötad läsk utan kolsyra, med cyanid, ett snabbverkande och dödligt gift, tillsammans med olika lugnande medel. Vätskan, som nu bar en dyster färg av fördärv, hälldes försiktigt upp i små behållare, redo att serveras till medlemmarna av Jonestown. De allra yngsta uppmanades att dricka först, och föräldrarna blev tvungna att ge den giftiga drycken till över 300 barn. På ljudupptagningarna som senare återfanns kan man tydligt höra deras skrik och gråt. Därefter var det de vuxnas tur att dricka. De som gjorde motstånd eller försökte fly från den tragiska händelsen mötte ett våldsamt öde. De blev antingen tvångsinjicerade med gift eller skjutna. När tragedin i Jonestown utspelade sig den 18 november 1978 lyckades endast ett fåtal individer komma undan. Exakt hur många som undkom händelsen varierar beroende på vilka källor man följer. Men det är känt att ungefär ett dussin personer flydde ut i den omgivna djungeln när massjälvmordet och morden inleddes. En av de mest kända överlevande är Leslie Wagner Wilson. Hon och en liten grupp, inklusive hennes treåriga son, flydde till fots genom djungeln timmarna innan massdödandet började. Leslie visste inte vad som egentligen skulle hända, men hon hade under lång tid velat ta sig ifrån sekten, och hon hann precis i tid. Den 18 november 1978 förlorade 918 människor sina liv i Jonestown, varav 304 var barn. Cyanidförgiftning är en särskilt smärtsam dödsmetod. Cyanid är en mycket giftig kemikalie som snabbt förhindrar cellerna från att kunna använda syre, vilket leder till att cellerna till slut kvävs. De första symptomen på cyanidförgiftning kan inkludera huvudvärk, yrsel, snabb andning, snabba hjärtslag och svettningar. Detta följs av kramper, förlust av medvetande, lågt blodtryck, långsamma hjärtslag och slutligen hjärtstopp. Det är en mycket obehaglig och plågsam process, vilket gör händelsen i Jonestown ännu mer tragisk. Många av de som dog där, särskilt barnen, tvingades att konsumera drycken mot sin vilja. Det faktum att många individer dog av andra metoder än cyanidförgiftning, som skottskador eller tvångsinjektioner, indikerar nivån av motstånd och rädsla som fanns bland de som närvarade. I medierna beskrivs händelsen ofta som massjälvmord, men det råder en debatt om huruvida det är en rätt benämning. En del argumenterar för att det snarare bör betraktas som ett massmord, givet att många av de som intog drycken kan ha varit hjärntvättade av Jim Jones och därför inte agerat av fri vilja. Efter den skakande händelsen i Jonestown kände USA ett brådskande behov av att agera. Amerikanska myndigheter beslutade att de skulle försöka begrava offren direkt på händelseplatsen, men Guyanas ledning avbidde. Familjerna till de bortgångna, hjärtkrossade av förlusten, klamrade sig fast vid hoppet om att åtminstone kunna ge sina nära en ordentlig begravning på hemmaplan. Det blev snart klart att denna kolossala uppgift endast kunde utföras av en organisation med tillräckligt mycket resurser och erfarenhet. Så den amerikanska militären fick det svåra uppdraget. Utrustade med stabila kroppspåsar, metallcontainrar, flög den amerikanska militärhelikoptern ständigt mellan Guyanas huvudstad och det avlägsna Jonestown. Men trots all sin träning och sin erfarenhet var ingenting tillräckligt för att förbereda dessa soldater och räddningsarbetare för det de skulle bevittna. En av räddningsarbetarna beskrev senare hur de små barnen spökade för honom varje gång han försökte sova. "Jag kan inte sova", sa han. "Bilden av de små barnen lämnar mig inte i fred." Och det här var allt för dagens avsnitt. Klippare är Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
Podplay, en del av
Power Media.